Vår predikotext idag är samma som evangelietexten, alltså Matteus evangeliets 15 kapitel från vers 21. Vi läser i Jesu namn. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: Skicka iväg henne, hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade: Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sade: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sade: Jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I en barnsång som jag ofta sjöng som barn, så lyder titeln Boken om Jesus. Alltså Bibeln. Bibeln är boken om Jesus. Och en av verserna börjar så här: Många slags människor möter jag där, alltså i Bibeln. Mycket att lära jag har av en var. Mycket att lära jag har av varje person jag möter i Bibeln. Av vissa som vi möter i Bibeln så får vi lära oss hur man inte ska handla. Hur man inte ska tänka och hur man inte ska tala. Av andra så får vi goda exempel. Vad kan vi lära oss av den kananeiska kvinnan i våran text idag? Det får bli överskriften för våran predikan. Vad kan vi lära av den kananeiska kvinnan? För det första, vi får lära oss enträgenhet, alltså uthållighet. Första gången som det står om i dagens text att hon tilltalar Jesus, det är i vers 22. Och hon ropar: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Hon hade hört talas om att Jesus hade botat många människor. Hon hade hört talas om att det var något märkligt med honom. Att han hade stor makt och stor kraft och också stor kärlek. Att han tog av sin tid, av sin kraft, för att hjälpa människor. Och så hade hon, som kom långt bort ifrån, från Fenicien, sökt sig till Galileen, där Jesus vandrade omkring, och letat upp honom. Och vi kan tänka oss att det här har tagit mycket tid. Mycket tid. Det finns inga bussar att hoppa på, inga tåg. Hon har vandrat hemifrån till Israel och till Galileen. Och så har hon sökt upp Jesus. Så tänker hon: äntligen har jag hittat honom. Och så ropar hon ut: Herre, Davids son, hjälp mig. Hur svarar Jesus? Han svarar inte. Hon möts av tystnad. Han svarar henne inte med ett ord, står det i skriften. Och jag tror att ni kan hålla med om att en av de svåraste sakerna som finns, det är att tala till någon som inte ens verkar märka av att man talar till dem. Det är nästan bättre att få ett ohyfsat svar än att bli helt ignorerad. Då blir man frustrerad. Pratar jag inte tillräckligt högt, tänker man kanske. Måste jag skrika högre? kan tänka er att hon blir väldigt ivrig, den här kvinnan. Som ber om hjälp. Inte med något sånt där vardagligt problem. Som man kan tänka att det spelar ingen egentligen större roll hur det går. Utan hennes dotter är svårt besatt. Svårt sjuk. Det käraste hon har. Vad gör hon? Ja, hon ropar ju igen förstås. Och igen. Och igen. Och det här gör ju att lärjungarna frågar Jesus. Kan du inte skicka iväg henne? Det är jobbigt när hon går här och ropar. Och vi kan tycka kanske när vi läser den här texten att de är hjärtlösa lärjungarna. Att de är hårda. Men kanske tänker de att om Jesus ändå inte har tänkt hjälpa den kananeiska kvinnan, är det inte bättre att säga det? Säg nu det, säg att du inte tänker hjälpa henne, som går härifrån. Så vi slipper lyssna på hennes rop. Jag vet inte om det, har hänt er någon gång att ni har suttit kanske på en buss eller på ett tåg och så är det någon som har talat väldigt högt. Kanske osammanhängande. Och man har undrat hur mår den där personen egentligen. Och folk i vagnen eller i bussen börjar skruva på sig. Man tycker det är obehagligt. Lite så verkar lärjungarna reagera här. Det här är obehagligt. Jesus, skicka iväg henne. Vad säger Jesus? Han säger, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Jag har ett uppdrag, säger han till lärjungarna. Jag ska predika för Israels folk. Att de här profetiorna som de har bevarat i den heliga skrift. Från Moses och framåt. De har nu gått i uppfyllelse. Mitt uppdrag är att vandra här. I Israel. Och predika. Och bota sjuka. Och då kan vi tänka. Är det bara judarna som ska få hjälp? Det här låter ju hemskt. Vi är ju inte judar heller. Hur ska det gå för oss? Jag är sänd endast till Israels hus. Men kvinnan som märker att Jesus ignorerar henne. Hon hör säkert att lärjungarna vill att Jesus ska skicka iväg henne. Och hon ser att de samtalar om henne. Hon ger inte upp. Hon rusar förbi det här följet. Och så ställer hon sig framför Jesus. Och faller ner framför honom. Och säger, Herre hjälp mig. Herre hjälp. Då kan man tänka, nu måste väl Jesus ändå förbarma sig över henne. Han gör inte det, utan han säger så här istället. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Och det kan vi känna igen och hålla med om. Ska vi välja, så prioriterar vi att barnen får mat. Det är en väldig förolämpning, kan man tycka. Man ska tänka på att i den här kulturen så är inte hundar gulliga husdjur. Och ingen jude vid den här tiden skulle säga att hunden är människans bästa vän. Utan hundar är orena djur. Smutsiga djur och lite farliga djur som man håller sig undan ifrån. Kommer en vild hund strykande på gatan, då håller man lite distans för att inte bli biten och smittad av någon sjukdom. Att bli kallad en hund, det är en förolämpning. Och då kan man tänka, nu ger hon väl ändå upp. Nu ger hon väl ändå upp. Nu tänker hon väl ändå, ja, typiskt de där judarna, de håller sig bara för sig själva. Varför har jag gått hela den här vägen? Bara för att bli avvisad. Men hon ger inte upp. Hon ger inte upp. Utan hon svarar istället. Också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Hundar måste också få mat, säger hon. Det är klart att jag är ovärdig. Det är sant att jag inte har följt ditt ord i hela mitt liv. Det är sant att om du ska välja vilka du ska hjälpa, då förstår jag att jag kommer inte på första eller andra eller tredje plats. Men även den ovärdiga, även hunden får ju äta. Och då svarar Jesus: din tro är stor. Din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och så blir hennes dotter frisk. Vi kanske känner igen det här. Det finns ett parallellställe som inte handlar om det här, men som handlar om en liknande händelse. Den romerska officeren, som inte heller hörde till Guds folk. Och som när Jesus säger: jag har inte tid att komma hem till dig och hjälpa dig med dina problem. Då säger han: det behöver du inte göra. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Säg bara ett ord. Din tro är mycket stor, säger Jesus. Din tro är mycket stor. Vi kan lära oss av den kananeiska kvinnan att vara så där enträgna som hon är. Tänk om hon hade gett upp. Vad hade hänt då? Om hon hade sagt: ja, jag letade upp Jesus, jag hittade honom och jag bad honom om hjälp. Men han lyssnade inte. Han hörde inte ens vad jag sa. Tänk om hon hade vänt bedrövad hem. Men det gör hon inte. Hon fortsätter be. Hon fortsätter be. Och när hon får ett svar som hon inte alls vill ha, då vänder hon inte heller hemåt med sorg i hjärtat. Utan hon fortsätter be. Hon ber en gång till. Trots att Jesus egentligen redan har avvisat henne. Vi ska komma ihåg naturligtvis att Jesus känner våra hjärtan och han känner hennes hjärta. Och han visste att hon var stark i tron. Han visste att han kunde pröva henne och att hon inte skulle misslyckas med provet. Men vi kan lära oss att när det verkar som att Gud inte lyssnar på vår bön, eller när vi ber om en sak och så händer någonting annat, får någonting helt annat till svar än vad vi hade förväntat oss, så kan det vara en prövning. Men vad ska den leda till? Den ska leda till att vi likt den kananeiska kvinnan knäpper våra händer en gång till och ber: Herre, hjälp mig. Förutom enträgenheten, förutom den här vägran att ge upp, så kan vi lära oss ödmjukhet av den kananeiska kvinnan. För när vi tycker att Jesus är hård mot henne, respektlös, i våra dagar kanske man skulle säga diskriminerande, är det för att jag kanané, skulle hon kanske ha sagt idag, som du inte lyssnar. Det är diskriminering. När vi tycker att Jesus behandlar henne illa, då behandlar han henne egentligen precis som en syndare förtjänar. Precis som en syndare förtjänar. Första gången så ignorerar han henne. Hon har ingen rätt att uppta hans tid. Den syndige har ingen rätt att göra anspråk på den helige egentligen. Den andra gången så förklarar hon: du tillhör inte mitt folk. Du är inte av Israels hus. Det är inte till dig som jag har blivit sänd. Och det tredje steget, det är att han jämför henne med en hund. Vi talade om det tidigare. Han säger, du är smutsig. Du är en syndare. Du kan inte kräva någonting, förvänta dig någonting av mig. Och så är det också för oss. Oavsett om vi är judar, eller kananer, eller svenskar, eller norrmän. Vi är ovärdiga inför Gud. Vi kan inte säga, jag kräver att du lyssnar på mig. Och jag kräver att du fixar mina problem. Inte på grund av något vi har gjort. Eller något som vi är. Och det är så starkt tycker jag att läsa om hennes reaktion. När hon kunde ha blivit förolämpad. När hon kunde ha försvarat sig. Ni kommer kanske ihåg hur fariserna och skriftlärda reagerade när Jesus predikade lagen för dem. De blev mycket arga. Och de gick i svaromål. Och de försökte förolämpa Jesus. Det är en naturlig mänsklig reaktion. Eller hur? När någon kritiserar oss. Själv då? Är du nog bättre själv? Vill vi gärna säga. Du är väl inte så bra du heller? Så reagerar fariseerna. Så reagerar inte den kananeiska kvinnan. Hon reagerar med ånger och ödmjukhet. Hon förnekar inte att hon är ovärdig. Hon erkänner det. Men hon säger, även jag kanske kan få ta del av din nåd. Det är lätt för oss att när saker inte går som vi vill, att vi klandrar Gud. Gud, varför grep du inte in på det sätt som jag ville? Jag sa ju i min bön vad jag ville att du skulle göra. Så gör du inte det. Hur kommer det sig? Vi utgår ofta i vårt böneliv från att vi vet vad som är rätt. Vi vet vad som är klokt. Och så vill vi bara skriva en liten beställning till Gud. Fixa det här. När vi inte får det så är det lätt att vi reagerar. Antingen med uppgivenhet. Gud älskar inte mig. Gud vill inte mitt bästa. Då hade han inte låtit detta ske. Eller att vi tänker, Gud kanske inte är så god ändå. Om han låter mig få lida. Eller så kanske vi tänker, Gud kanske inte är så mäktig. Han kunde inte gripa in. Han kunde inte hjälpa. Den kanadensiska kvinnan faller inte i någon av de här fällorna. Hon blir inte arg på Jesus. Hon konstaterar inte, ja, han var inte så snäll som de sa, så god. Hon säger inte, han kunde säkert inte hjälpa mig, han är nog för svag. Utan hon säger, du har rätt. Du har rätt, Herre. Det du säger om mig är sant. Men hjälp mig ändå. Hjälp mig ändå. Trots att jag är ovärdig. Den inställningen ska vi be Gud om att han skänker också oss. Att vi är ödmjuka när vi talar med honom. Att vi litar på hans kärlek. Och säger, Herre hjälp. Men inte så som jag vill, utan så som du vill. Jag överlämnar detta i dina händer. Jag erkänner att jag inte har alla svar. Jag erkänner att jag inte vet vad följderna skulle bli om du lät det ske som jag ber om. Och därför ber jag. Handla i din omätbara vishet. När vi samtalar med Gud, då säger vi inte, gör detta Gud på grund av att jag har gjort det här för dig. Vi börjar inte förhandla med honom och säga, kan jag få betalt för det jag har gjort? Därför att om vi vill ha betalt för det vi har gjort, hörni, då ska vi akta oss. För vi ligger på minus, tyvärr. Vi kan inte kräva något av Gud. Men vi kan be, som den kananeiska kvinnan. Herre, hjälp. När vi ber Gud om hjälp, då ska vi inte hänvisa till vad vi förtjänar. Utan vi ska hänvisa till Guds nåd och hans löften. För när jag sa tidigare att vi inte har någonting att komma med inför Gud. Ingenting att hänvisa till. Ingen rätt att kräva något. Då är det sant i och för sig. Men vi har någonting att hänvisa till. Nämligen hans löften. Och hans godhet. När vi närmar oss Gud i bönen. Med våra problem. Med våran sorg kanske. Då är det inte så att vi inte vet om han vill lyssna. Den ovissheten hade den kananeiska kvinnan. Det är inte så att vi inte vet om han vill hjälpa. Den ovissheten kände nog också den kananeiska kvinnan. Vi vet att han vill hjälpa. Att han kan hjälpa. Och att han alltid lyssnar. Som döpta Guds barn. Som omvända syndare. Så vet vi att Gud vill hjälpa oss. Och därför kan vi be utan rädsla. Men gärna enträget. Och gärna ödmjukt. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Hjälp oss att lära av de många vittnesbörd som finns i Bibeln. Hjälp oss att lära oss också av den kananeiska kvinnan. Som inte gav upp trots motgångar och avvisande. Utan enträget fortsatte be om din hjälp. Gör oss lika trosvissa. Gör oss lika enträgna i vår bön. Och gör oss ödmjuka inför ditt bönesvar. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.